Jag tycker att det hamnar i sådana extatiska ögonblick som jag aldrig har gjort med alkohol. Jag har aldrig varit extatisk med alkohol på det sättet. Alltså alkohol är en speciell drog, för den drar den åt alla håll på något sätt. Den är så rik, fast man liksom dras uppåt och neråt och åt sidan och skruvas. Så det är något annat, men jag har nog aldrig de största extatiska ögonblicken med alkohol. Jag kunde ha roligt socialt och framförallt fick mitt huvud spänna av. Jag kunde nästan ta en jättestor fylla för att må bättre dagen efter. För då hade någonting fått slappna av i mitt huvud. Och jag fick vila lite ett par dagar.
Ja, då vill jag önska alla mina lyssnare varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Hedén med Boman och Granander, en beroendepodd. En podcast där jag tillsammans med mina vänner från The House Rehab försöker, ja, ska man säga, krossa tabun kring beroende och medberoende. Vi försöker avstigmatisera det här skambelagda och skuldbelagda ämnet och sprida kunskap om beroende och hjälpa till i den mån vi kan. Och vissa veckor sitter jag här med mina vänner från The House Rehab, Felix och Robert, och ibland sitter jag själv med en gäst. Och nu är det faktiskt så att jag är ända bort i Göteborg för att träffa lite spännande gäster och, ja, exakt en sådan har jag framför mig. Det är en mycket spännande gäst, en artist. Han har setts lite överallt genom åren och han är frontfigur och sångare i Franska trion. Jag fick tips om honom från lite folk och lite önskemål också. Så ni är några stycken som har velat ha med honom i podden. Så det känns fint att ha honom mitt emot mig här. Oh, det finns väl ingen tid att spilla, va? Vi tar in honom och säger varmt välkommen till Matti Ollikainen.
Tack så mycket.
Hej.
Hur är läget?
Jo då, det är bra.
Ja, vad
härligt.
Fint.
Ja, vad härligt.
Idag ska vi prata om dig.
Ja.
Hur känns det?
Ja, man har väl varit med om det ibland, men det känns inte särskilt. Jag försöker bara svara i den mån jag kan.
Ja. Du har varit nykter i några år. Vilket är ditt nykterhetsdatum?
27 juni. Så det är 8 år nu, 27 juni.
Aha. 8 år?
Ja, det är en månad drygt kvar då.
Aha. Det kanske blir exakt när det här släpps då?
Ja.
Ungefär.
8, vänta nu. Har vi nu. Just det. Nej, här är det 9 år.
Men vilket år blev du nykter?
2013.
Ja, men då är det 9 år.
Det är 9 år, ja.
För jag blev nykter 2015 och jag tar 7 år i år.
Ja, men det är 9 år, ja. Otroligt alltså.
Ja, men tiden springer iväg.
Mm.
Ja. Ja, det är fint att ha det här. Och som sagt, jag har ju fått tips om att ha med dig i podden. Och jag läste på lite om dig inför det här. Och jag är mycket nyfiken på din historia. Så vi ska grotta ner oss lite i det nu. Mm. Hur känner du inför att prata om just den här delen av din historia? Alltså missbruk och så.
Nej, det är inget problem alls.
Du är öppen som en bok.
Ja, det vet jag inte som en bok. Nej, men nej, alltså, ja, nej, jag vet inte vad jag, egentligen. Det är inget speciellt jag har att dölja kring det här för sig.
Ja, vad skönt. Mm. Ja, men då tycker jag att vi spolar tillbaka bandet lite och tar det lite från början i alla fall. Vad kommer du ifrån för familj?
Jag är uppvuxen i Olat i Tornedalen, kan man säga. Det ligger 6 mil öster om Gällivare. Ja, det var en familj. Vi var 5 syskon och en mor och en far. Sen skildes mor och far och blev tillsammans med en annan man som var tillsammans med hela tiden. Ja, jag var yngst av oss 5 barn. Mor jobbade på posten och far var liksom diverse arbetare inom skog och gruva och sånt där, men kom inte ihåg så mycket av det. När jag föddes så började han vara ganska sjuk i maniska perioder och sådär, och han drack, så jag kommer inte ihåg att han har jobbat så mycket sen. De skilde sig 1980 och jag föddes 73. Nej, då har han hållit på med sina dikter och sånger och sånt där. Och varit förtidspensionerad. Mm. Men det var mycket trygg uppväxt på många sätt med min mor som var en trygghet. Och så jag hade liksom en bra relation till min far ändå. Och från jag var kanske 13-årsåldern. Jag flyttade redan när jag var 17 till Skåne, men fram till dess så hade jag en daglig kontakt med far. Jag var hemma hos han i hans lägenhet och vi spelade kort och sådär. Ibland var det ju fylla där. Ja, då vände man bara. Men jag vet inte, jag var så van vid det också. Jag var invuxen i det på något sätt. Men jag var liksom, man var ju liksom välkommen i det hemmet. Nya, men mor och nya, mors nya gubbe och sådär. Han kunde komma dit och vara välkommen. Det var liksom inget sånt. Men han hamnade ju sina perioder med drickande helt enkelt.
Du nämner att han kunde vara manisk.
Ja, han var manisk. Ja. Absolut.
Det låter som något slags...
Manodepressiv.
Ja, precis. Mm. Men fanns den diagnosen på den tiden?
Ja, manisk kan det fanns nog kanske. Jo, men det fanns nog manodepressivitet.
Fanns det?
Det tror jag. Ja, man sa ju problem med nerven.
Ja, men det är ungefär som... Ja. Det är ungefär som när jag var liten och de kallades dampbarn.
Mm.
När man hade ADHD liksom. Mm. Men jag tänker att det här är ändå två generationer upp på något sätt. Och hur gammal är du?
Jag är född 73, så jag är 49 snart.
Men då vittnar du ändå om att du och din mor hade en fin relation. Och även på vissa sätt du och din far, men han hade visst lite mer problem kanske.
Ja, det kan man säga. Han var ju alkoholist helt enkelt.
Mm.
Men han var ju mycket annat också.
Mm, ja, men det är fint att du påpekar det. För det kan lätt bli ibland ganska onyanserat när man pratar om folk med beroendesjukdomen på olika sätt. Att det blir som det de är.
Mm.
Men det är ju liksom bara en liten del. Eller vissa sätt stor del, men det är i alla fall inte hela människan.
Nej.
Nej, och det är...
Nej.
Men var det här någonting som du reflekterade kring när du var liten? Eller är det saker som har gått upp för dig i vuxen ålder?
Vilket tänker du?
Nej, men att dels att han kanske drack på ett onormalt sätt eller att han var manisk eller så.
Jag kommer inte ihåg att jag reflekterade kring det när jag var liten. Det kommer inte ihåg. Det var jobbigt om han var full. Det var tråkigt, såklart. Och när han var manisk så åkte han in på sjukhus. Oftast så såg kanske inte så mycket. Och dessutom skildes de när jag var 7 år, så jag kommer kanske inte ihåg riktigt de sakerna som hände innan det. Men det var inget, jag reflekterade inte över det. Det var när jag själv kanske började dricka, när jag var 15, 16, 17 års ålder i alla fall, så började jag dricka mycket. Eller 18, kanske 17, 18 års ålder ska jag säga. Jag började dricka liksom kontinuerligt och liksom kom igång med det. Då märkte jag att jag drack på ett sätt som andra inte gjorde. Det märkte jag väldigt snabbt. Och då reflekterade jag ju att min far var alkoholist liksom.
Mm.
Det tänkte ju att äpplet föll inte långt från trädet sådär. Så tänkte jag definitivt. Men sen så skakade man ju av sig det och hela kul att dricka. Men jag märkte att det var på ett annorlunda sätt faktiskt väldigt tidigt.
Mm.
Och väldigt tidigt började jag få drömmar om att sluta dricka. Jag liksom hoppades, ja, jag tänkte att man skulle kunna sluta.
Fan vad intressant ändå att du började tänka de tankarna också tidigt.
Mm.
Att du liksom ville sluta på något sätt.
Mm.
För det hör man så ofta, det är väldigt starkt alltså. Delade du de här tankarna? Dels att du kände att du drack på ett onormalt sätt, men också att du kanske ville sluta. Eller var det bara saker som var i ditt huvud, eller var det någon du pratade med om?
Det är möjligt att jag nämnde det för någon kompis. Mycket möjligt.
Mm.
Jag gick en folkhögskola då när jag var 18-19. Och då kom jag ihåg att folk påpekade för mig, ska du inte vara försiktigare eller dricka mindre eller sådär. Så det blev också uppmärksammat av andra snabbt.
Hur tog du det?
Nej, jag visste ju själv redan att det var onormalt.
Mm.
Eller liksom annorlunda. Så jag kunde bara hålla med.
Mm.
Alltså jag förstod ju att det var så, men samtidigt ville man ju dricka ändå. Det var så härligt. Man var ju beredd att betala priset då, liksom, på något sätt. Så tänkte man ju, så tänkte jag långt upp i åren liksom, att jag måste göra det här. Så det här är det viktigaste som finns. Så oavsett vad det kostar och att det inte fungerar egentligen, så måste jag göra det.
Jag känner ju ändå det. Så länge det smakar mer än vad det kostar, så är det liksom värt det.
Mm.
Och sen när det väl kostar mer än vad det smakar, då är det inte så lätt att sluta som man kanske trodde.
Nej, men då tänker man fortfarande gärna att det liksom är, att det ändå är värt det.
Ah.
Alltså, det spelar ingen roll hur hög kostnaden är.
Det är så sjukt.
För man vet inget alternativ. Du går liksom att tänka sig ett liv utan det.
Ja, det är så sjukt det. Mm. Det är liksom någonstans vansinnigt i hela beroendesjukdomen.
Mm.
För mig i alla fall. Att så här, jag kommer så väl ihåg det där. Du beskriver så bra nu det här med att när jag liksom, så länge jag fick den effekten jag ville av min drog då. Jag hade en sån här huvuddrog som jag var helt besatt av. Så länge jag fick det ruset så spelade liksom ingen roll att mitt liv rasade.
Nej.
För att kärleken till det ruset var starkare än allt annat.
Mm.
Det var liksom starkare än mina relationer, mitt jobb, min hälsa. Allt.
Mm.
Och för att den kärleken var liksom stark som cement liksom.
Mm.
Och när väl den kärleken började dala lite så var det ändå någon procent av den kärleken kvar. Och till och med det var starkare.
Mm.
Så jävla sjukt liksom. Mm. Men så du började dricka ganska mycket, ganska tidigt och blev förälskad i ruset och redan tidigt på ett ganska onormalt sätt.
Ja.
Och musiken parallellt med det var din andra stora kärlek.
Ja, musiken hade funnits med mig sen från jag var så oerhört liten. Liksom det har varit helt liksom, genomsyrat mitt liv på så oerhört stort sätt så att jag kan liksom inte skilja på mig själv och musiken. Och, den har funnits med hela tiden fast jag har missbrukat. På samma sätt som om jag inte hade missbrukat. Den följer bara med.
Mm. Två världar som också går lite hand i hand får man ju säga på ett sätt.
Mm.
Eller jag menar snarare att det kanske... Man är ganska egen företagare kan man säga. Att man styr sitt liv lite själv som artist tänker på många sätt. Då man har liksom inget jobb att gå upp till 9 på morgonen ofta.
Nej.
Men kunde du kombinera det här ganska länge utan att det gick ut över artistkarriären och så?
Absolut, det kunde jag faktiskt. Jag kunde hålla mig till att inte bli för full när jag spelade. Så det gick nästan alltid faktiskt. Fram till egentligen bara de sista åren som det började spåra ur ofta. Kanske sista, jag vet inte, 5 år jag drack eller någonting.
Mm.
Då började jag ibland gå, då gjorde jag riktigt dåliga jobb. Men innan dess gick det faktiskt. Och man hade ju sån rutin på att dricka så man kunde dricka så mycket och det fortsatte funka. Tills någonstans på vägen det liksom sprickar helt.
Mm.
Men det dröjde länge innan det gjorde jag lyckades liksom disciplinera mig. Sen visste man att man liksom, vad härligt sen när det tar slut kan man säga. Om man får springa till bar och dricka för riktigt.
Belöningen.
Mm.
Hur gick snacket med folk i bandet och sådär och andra människor i din närhet? Var du öppen med de här tankarna eller var det folk som ifrågasatte hur du drack eller hur såg
det? Ja, absolut. Ja, men det har varit hela, alltså, som jag sa från början redan där när jag började och genom alla år fanns det alltid folk som ifrågasatte det liksom. Påpekade helt enkelt att jag drack för mycket.
Mm.
Så att det var det och det var det ju. När jag jobbade som musiker också. Folk gick kring mig som gjorde. Samtidigt kunde det finnas folk som trodde att jag inte alls drack.
Mm.
Det liksom, de fick inte ihop det med min personlighet i övrigt. Så de kunde liksom inte få in det. Inte ens om de såg att jag hade druckit jättemycket öl. Så då trodde de ändå att jag hade druckit en öl. För de fick inte ihop det med min personlighet på något sätt.
Varför det tror du?
Jag vet inte riktigt. Ja, men jag var väl ganska korrekt och så länge i alla fall under, liksom, innan jag blev alldeles för full. Så var jag liksom, kanske inte märkte så mycket att jag var full. Jag tror inte de fick in mig i sin bild, men jag vet inte exakt varför. Men det upplevde jag ofta att folk skojade liksom, om att jag skulle efter giget gå och dricka en massa öl. Som ett skämt, för att det skulle vara så absurt. Så jag vet inte varför.
Ja, det är intressant det där, att folk har vissa fördomar och liksom bilder av hur en alkoholist ska se ut och hur den ska vara. Och det sitter så djupt hos människor att vissa då inte kan vara det för dem.
Nej, precis.
Jättekonstigt liksom. Mm. Och det är så här, det är lite därför jag gör den här podden också, för att försöka krossa de här fördomarna och förutfattade meningar om missbrukaren liksom. För att den stora procenten kan man ju inte ens se på. Det är ju så liksom.
Mm.
Och det är så sjukt. Alltså de flesta människorna som jag möter upp och tar med på så här 12-stegsmöten, de är bara så här, vanligaste de säger till mig bara, men man såg ju inte på någon där inne att de var alkoholister eller narkomaner. Alla såg helt normala ut. Man bara, ja, men de är normala människor. Det är liksom människor från samhällets alla hörn liksom, som bara har en sak gemensam, samma sjukdom liksom.
Mm.
Det är speciellt.
Ja.
Men det sitter så djupt det där, fördomarna.
Mm.
Men du pratade ju om att du redan i ung ålder hade de här insikterna och känslorna om att du var annorlunda och att det fanns en tanke om att du gärna ville sluta tidigt.
Mm. Mm.
Gjorde du några konkreta försök tidigt också?
Ja, absolut. Alltså jag försökte helt enkelt. Ofta var det kanske att man försökte begränsa drickandet. Jag bara skulle dricka 5 öl eller någonting sådär. Så lyckades det ett par gånger och sen sprack det. Sen så gav man upp den idén helt. Så höll man på så. Och ibland kanske att man skulle vara nykter en period. Men jag kommer ihåg att jag försökte bli helt. Alltså jag försökte bli nykterist när jag var i alla fall. Jag verkligen försökte sluta och lyckades hålla upp typ en månad eller någon gång en och en halv. När jag var, låt säga, jag var nog inte ett par år över 20 bara.
Mm.
Faktiskt. Då började jag allvarliga försök. Men sen fanns det ibland ett par år när man kunde liksom släppa det helt. Jag kan nu strunta i det, alltihop bara.
Mm.
Sen kom det igen tillbaks då.
Men när du struntade i det, var det för att du gav upp då? Eller var det för att liksom, ja, men nu funkar ju livet ganska bra ändå? Liksom?
Det var nog lite nej, att jag gav upp var för att jag liksom resignerade över det faktum att det var omöjligt för mig.
Mm.
Att inte dricka, helt enkelt.
Mm. Ja, det är intressant.
Plus alltså. Att jag ville ha skoj.
Sverige.
Ja. Men jag hade ju roligt också.
Ja, men gud ja. Och det gör en sista att skriva under på. Mm. Det är ju så att alltså, om alkoholen och drogerna inte skulle ge oss positiva saker så skulle vi ju faktiskt inte fastna.
Nej.
Det är ganska enkelt.
Nej.
Därför kan man bli ganska matt på folk som bara belyser dåliga. Och det är liksom så här, det blir så jävla endimensionellt och onyanserat. Liksom. Det måste ju... Och jag är den första att skriva under på att liksom så här, jag vill inte förbjuda alkohol. Jag vill alltså säga, folk får absolut göra som de vill med sina liv. I couldn't care less liksom.
Mm.
Jag vill bara försöka hjälpa människor som har fallit dit liksom. Mm. Det är det man vill.
Mm.
Men fan vad kul man hade första åren. Så är det ju, och ganska länge så är det ju.
Mm.
Alltså, så här. Men det intressanta är då också att när man var i det så tänkte i alla fall jag att just nykterheten var någonting som man bara kände så här, det absolut värsta och tråkigaste och gråaste och mest meningslösa som jag kunde tänka mig.
Mm.
Och jag såg ner på nykterister alltså.
Mm.
Hur såg du?
Nej, det gjorde inte jag. Men jag hade också, även när jag drack, var de största upplevelserna jag hade var nykter.
Fan nice alltså.
För att det var typ att promenera och sådär.
Mm.
Jag tyckte att det hamnade i sådana extatiska ögonblick som jag aldrig gjort med alkohol. Mm. Jag har aldrig varit extatisk med alkohol på det sättet. Alltså alkohol är en speciell drog, för den drar den åt alla håll på något sätt. Den är så rik, för att man liksom dras uppåt och neråt och åt sidan och skruvas. Så det är något annat, men det är nog aldrig de största extatiska ögonblicken med alkohol. Jag kunde ha roligt socialt och framförallt fick mitt huvud spänna av. Jag kunde nästan ta en jättestor fylla för att må bättre dagen efter. För då hade någonting fått slappna av i mitt huvud. Och jag fick vila lite ett par dagar.
Mm.
Det finns så många dimensioner som man har alkoholen till. En var kanske att få vila huvudet. Och en andra var något annat att få roligt. Och socialt roligt. Och så vidare. Men ja.
Var det bara alkohol eller utforskade du annat också?
Alltså i princip var det bara alkohol. Det figurerar lite annat. Och inte i någon större omfattning.
Nej.
Jag hade tagit lite piller på för att hindra bakfyllor, att ta mig ur fyllor och så.
Mm.
Ta mig ur perioder liksom.
Mm.
Om man kanske liksom trappar ner.
Du pratar ju om det här maniska med din far.
Mm.
Har du själv haft tendenser till det genom åren?
Ja, lite grann. Alltså det har jag. Absolut.
Var det därför du också, som alkoholen blev så skön, så du fick ett break från sånt eller? Lite grann?
Ja, absolut. Precis. Det var det den gjorde. Men delvis då.
Mm.
Den stillar ju någonting.
Mm.
En inre oro eller ja, och liksom en, också bara en helt enkelt gnista som är väldigt stark och kanske liksom positiv till och med, men man måste ändå få slappna av från det.
Mm. Ja, precis, annars blir det liksom för intensivt att bara pågår konstant liksom.
Mm.
Hur har det varit med din kreativitet kopplat till alkoholen? Har det boostats av när du dricker eller har du liksom blivit sämre av alkoholen?
Nej, men just textmässigt så förlöste alkoholen någonting till en början. För att skruva till liksom. Om man dricker flera dagar i rad och så här, kanske man uppnår några skruvade tillstånd. Det blir någon slags flöde i orden då. kunde det bli. Så att så var det från början. Och det var det jag var mest rädd för när jag slutade dricka. Jag tänkte, hur ska det gå med texterna? Men det, de fortsätter ju forsa fram minst lika snabbt sen ändå. Mm. På ett annat sätt i och för sig. Alltså det blir på ett annat sätt. För att i och med att musiken bara följer med för mig där jag är. Och blir liksom spegel eller någonting av det. Så den följer med vart man än är. Och är jag nykter så blir det på ett annat sätt. Men det blir inte mindre. Eller liksom. Det fortsätter strömma ur mig. Det var skönt också att det var så. Det gjorde det lättare. Om det inte hade varit så hade det varit svårare att bli nykter också. En sak som gjorde att jag lyckades till slut bli nykter var att jag kände att jag ganska snabbt kände att jag fick positiva effekter av det. Den här sista gången jag blev nykter då. Tidigare har jag försökt, men då hade jag inte upplevt det på det sättet. Men jag kände att jag fick någonting. Mm.
Jag tror att just det som du beskriver nu är superviktigt för att man ska lyckas med en så här stor livsförändring.
Mm.
Att man känner de här konkreta sidovinsterna väldigt snabbt.
Mm.
För mig var det så också. Alltså jag behövde liksom de här sidovinsterna, att de kom till mig ganska snabbt i min nykterhet för att jag skulle motiveras och boostas och fortsätta in på samma linje. Liksom.
Mm.
Hade livet varit ganska sig likt och fortsatt vara som det var, och om det hade gått långsamt liksom framåt, då hade jag nog varit för otålig och liksom för att palla.
Mm.
För att det är inte så att man mår toppen i början. Alltså det är inte jag i alla fall.
Nej.
Så är det ju. Alltså, och man har jättemycket rädslor hur ska allting bli. Och så, här. Så då behöver man ju de här grejerna som kommer till en. Liksom.
Mm.
Så verkligen, jag håller med.
Mm.
Men jag måste bara säga en sak. Jag tycker det är så jävla fint när du pratar om musiken.
Mm.
Alltså du pratar om det på ett så poetiskt sätt. Och på ett sätt som verkligen... Men det berör. Alltså, det känns som att du... Nu har jag inte stenkoll på dig och din karriär och ditt liv, men det känns verkligen som att du är liksom, att det är ditt livs kärlek liksom.
Ja, det är det ju.
Mm.
Alltså, den är jag.
Mm.
Och fast den är ändå mycket mer än jag. Men den, ja, den följer med, det är verkligen. Det är verkligen en trygghet.
Mm.
Ingen kan ta ifrån det från mig.
Men du sa att du gjorde många halvdana, små, tappra försök att bli nykter genom åren.
Mm.
Som gick så där.
Ja.
Men sen så till slut så faktiskt lyckades du.
Mm.
Vad var annorlunda då?
Det vet man inte. Jag brukar tänka att det var stjärnorna som stod rätt på något sätt. Och bara tiden var inne. Och det var också en känsla jag fick. Alltså jag kommer ihåg att jag kom hem. Hade druckit lite på morgonen och sådär och... Men jag var hyfsat nykter då på kvällarna. Och då kände jag det på något sätt att... Nej, jag ville göra någonting åt det. Och då visste jag att det var ett avmöte nära mig där jag bodde. Jag hade ju varit med där tidigare också. Så jag gick dit i halvtid mellan två så här set. Så gick jag in där. Jag vet inte, något föll på plats där. Och något föll på plats... Jag bara kände det här, nu har jag chansen. Jag måste ta den här chansen, det här är chansen just nu. Såg liksom tecken på något sätt som man inbillar sig på en bilskylt eller någonting. Jag kommer inte ihåg, men jag vet, man kan liksom... Jag kände bara att alla saker talade till mig så ta den här chansen. Jag tänkte att jag var 39 år gammal då. Jag skulle fylla 40, men jag var 39. Så tänkte jag att när far fick mig så var han 39 år. Så tänkte jag, liksom, jag såg en massa sådana där samband också på en vis som jag inbillade mig. Eller vad det nu var. Så jag kände att nu måste jag ta det här.
Mm.
Så det blev ganska självklart för mig på något sätt. Det kändes som att det skulle ske bara.
Mm.
Det måste göras nu liksom.
Det är så fint att höra människor prata om sina ögonblick där de blir klarsynta liksom, på något sätt. Det här, jag brukar kalla det för window of opportunity. Liksom. När fönstret öppnas och man känner att det är nu det måste ske. Liksom.
Mm.
För att om man inte agerar på det fönstret och faktiskt går all in i det här, då stängs ju det fönstret för många människor ganska snabbt igen. Och så kanske man, något annat blir viktigare. Och man kanske skjuter på det. Och man kanske prioriterar annat i livet.
Mm.
Så det är så fint att höra historier från människor som faktiskt ser det. Och bara gör det. Och har lyckats sen med det.
Mm.
För att det är så jävla lurigt med beroende. Och det här med att ja, vi kan ju faktiskt ligga i fosterställning en morgon och vara bakfull eller avtänd och bara, åh, aldrig mer, aldrig mer. Och sen går det några timmar och man bara, fan, det var ju inte så jävla illa. Så korkar vi upp igen liksom. Och så gör man om den här skiten igen liksom. Därför är det så fantastiskt att höra folk som agerar på, de här, på det här fönstret liksom. Men hur var det för dig då när du fick de här känslorna till dig och såg ditt fönster och klev in i det liksom? Var det så att det var lätt då för dig, eller var det en kamp?
Lätt, alltså man var ju sugen på att dricka såklart ofta. Men det känns ändå som att jag skulle inte göra det. Av någon anledning var det inte liksom hotfullt. Och från början lät jag mig tänka lite, åh vad gott det ska vara med att bli med en öl. Där ska man gå in och ta en öl på krogen, det har varit härligt. Ganska snabbt tillät jag mig romantisera mitt förflutna. Jag liksom försökte inte censurera mina tankar och förbjuda någonting. För jag kände att jag hade ett skydd på något sätt. Att det skulle inte ske. Men alltså, jag kunde aldrig vara säker på det, men det kändes som att jag inte skulle göra det helt enkelt. Och, men det är klart det var så. Men jo, det var det också att jag lärde mig liksom tycka det var spännande snabbt. Det var det viktigaste av allt kanske. Alltså jag tänkte när jag fick ångest och så tänkte jag, oj, så här känns ångest utan flyktvägar. Nu får man stå här mitt i elden och utan att gå därifrån. Man får känna rädslor och bara vara i rädslan och bara stå kvar. Alltså det är fruktansvärt tufft. Man blir liksom modig och det är spännande om man får göra något som är farligt på något vis. Nykterheten liksom, det känns så farlig och spännande, börjar uppleva snabbt jämfört med att vara full. Är det något nytt och spännande och farligt kändes det som. Så att det vill, där vill jag vara. Så, liksom. Så jag kände, jag kunde liksom omvandla alla negativa känslor till att vara positiva, att jag fick liksom stå kvar i dem och känna på dem. Så, oj, känns det så här att
Leva livet på livets villkor. Som man brukar säga i tolvstegsrummen. Men fanns det någon support och stöd till dig omkring det? Var mötena en viktig faktor för dig? Alltså, blev du aktiv i tolvstegsvärlden eller vilken hjälp tog du?
Jag gick på möten. Ja, första året typ. Mer eller mindre varje dag. Satt jag där. Så hade jag hört talas om. Jag hade haft en sponsor tidigare också. Det, alltså när jag inte hade lyckats. Och det funkade inte då just med han för mig. Men det var ju bara... Så jag visste inte riktigt. Men jag tänkte, jag ska fråga någon som jag tycker verkar skulle funka med mig, tänkte jag. Så frågade jag en gubbe där som var lite äldre. Då sa han, nej, jag vet inte om jag kan vara sponsor. Men du kan ta mitt nummer, så gav han det till mig. Du kan ringa och fråga om det är någonting. Och så började jag göra de här stegen som jag tidigare hade sett på utan att fatta. Men nu, den här gången brydde jag mig inte om att fatta dem. Jag tyckte att det finns mycket ologiskt och konstigt i dem, men det bryr mig inte om det. Jag bara gör dem. Så började jag göra dem själv. Och jag tänkte, jag ringer och frågar om det är någonting. Men jag ringde aldrig. Men jag bara gjorde stegen som skulle göras allihop, som jag uppfattade när jag läste dem. Utan att ifrågasätta någonting eller... Liksom, det spelar ingen roll om det inte är logiskt. Eller jag gör dem bara så gott jag kan. Ja, så det hjälpte mig också väldigt mycket.
Intressant ändå att göra stegen utan en sponsor. Alltså, spontant känner jag så här att jag skulle ifrågasätta det. Men sen så tänker jag att du sitter ju här och är nykter efter nästan 8 eller 9 år eller vad det är. Så vem är jag att ifrågasätta det?
Alltså, man vet ju att alla vägar bär till Rom.
Exakt. Och så känner jag också den här podden när jag intervjuar människor som kanske inte har gått 12-stegsvägen eller har gjort det på andra sätt. Alltså, förut hade jag liksom ryggat tillbaka och varit kritisk mot det och varit så här. Men nu är jag bara så här, alltså, vem är jag att ifrågasätta saker som funkar för andra människor? Det är så här, ja.
Nej, det är fantastiskt.
Ja, eller hur?
Ja, absolut.
Så länge det funkar liksom.
Jag gick på mötena med stegen på mitt sätt. Så det var väl det sättet. Det funkar för mig. Jag var tvungen kanske att göra så. Det är bra om man kan hitta sin väg i det där programmet. Liksom.
Ja, och sen så är det ju så att det finns ju inga regler. Liksom. Det är ju bara förslag trots
ja,
allt.
Det är därför jag kunde gå med i det. Det är ju för att det är en slags anarkistisk grej. Liksom. Det är ju det som är fint. Och som gör att jag kan lita på det. Att det liksom är så. Att den grejen här finns med. Ja, den där känslan av frihet inom programmet. Mm. Den är ju otroligt viktig. Annars hade det varit svårt för mig, tror jag.
Mm, jag tror också det. Och jag tror också att många av de där hörnpelarna som du pratar om nu, den här friheten och att det liksom bara är förslag och inte regler, det är jävligt viktigt för människor. För vi som, jag tror många av oss är ju, många av oss alkisar och knarkisar skulle nog rygga tillbaka rätt snabbt om det skulle bestämmas över en.
Och varit
hårt liksom. Klart att det behövs disciplin för folk som ska göra en stor förändring, det är självklart. Men jag tror att det ska göras på rätt sätt, och som du är inne på också. Hur var det med din omgivning då? Hade du haft mycket dina nära och kära, dina bandkollegor? Hur tog folk din förändring?
Nej, de tyckte det var bra allihop. Faktiskt.
Var de chockade?
Nej, inte riktigt. Vissa vet ju att jag visste att jag hade försökt förra. De flesta förstod ju att jag var missbrukare. Så de flesta tyckte det bara... Eller de flesta, alla skulle jag säga, tyckte det var bra. Det var ingen som har ifrågasatt det på något sätt.
Mm.
Ingen, det är absolut ingen.
Hade du stora konsekvenser i livet vid det tillfället när du blev nykter? Alltså hade du alltså andra grejer, tänker jag, typ så här, relationer kanske, eller hälsogrejer, ekonomi?
Nej, men efter jag hade varit nykter ett, då blev jag väldigt kär. Och separerade från det jag hade så. Väldigt snabbt och så här, plötsligt beslut bara. Som skulle kunna vara ett dåligt beslut i det läget liksom. Det skulle kunna vara liksom ett nytt missbruk på något sätt. Att man går in i den här kärleken. Och för jag gick in i den kärleken otroligt starkt. Ja, på ett helt vansinnigt starkt sätt. Jag var så otroligt kär. Så jag bara gjorde ett snabbt beslut och lämnade det jag hade. Och gå över till den kvinnan. Men nu har jag snart 2 barn med henne också. Så det var rätt. Men det var ju verkligen något som inte hade hänt. Kanske om jag hade fortsatt dricka. För det här var så starkt så jag kanske hade liksom kunnat gjort något, jag vet inte. Men jag kan tänka mig att det har att göra ändå med att jag blev mottaglig och så nykter. Ja, på något sätt.
Jag fattar.
Och också det att nykterheten gjorde mig mer benägen att ta risker och leva farligare. Det är viktigt att liksom påminna sig om att, eller jag tänker det kan hjälpa andra, att man påminner om det här farliga i det liksom. Och det är spännande. Så man inte tror, man är kanske rädd om man håller på att dricka. Tänker att det kanske är, och vad tråkigt det blir att vara nykter. När det är tvärtom, det känns mycket farligare om man blir modigare och gör liksom. Man kan vara tuffare och ja, det är liksom en härlig känsla på det.
Verkligen, det håller jag helt med om. Jag trodde ju när jag var liksom i mitt missbruk och i alkoholen och drogerna, ja, men det var liksom det gränslösa, det var det farliga, det var det coola, det var liksom, ja, så länge jag ser ut på knarka så missar jag ingenting och du vet så här. Men egentligen så är det ett superbegränsat liv. Det är ju en tändsticksask egentligen. Och sen så när man blir nykter och får den här friheten och upptäcker så mycket mer delar av livet, man får börja göra saker nykter som du säger, man får liksom ragga, träffa nya människor, det är ju mod, det är ju att liksom utforska livet på riktigt. Så jag är helt enig på vad du säger, och det är någonting som är svårt att se, tror jag, när man är i missbruket. Det behöver man nog uppleva själv. Och därför är det så viktigt att du och jag sitter här och pratar om det, så vi kan liksom försöka banka in det i folk som lyssnars huvuden. Att det är ganska coolt där ute faktiskt. Men jag tänkte på, när du var dina sista liksom månader i missbruket, var livet ovanligt kaotiskt då? Eller, hade liksom, eller var det bara som att det var en slump att det var just då det skulle ske?
Jag skulle säga att det var en slump. Det var inte ovanligt kaotiskt, nej.
Nej.
Det var hela tiden saker liksom, så länge. Det var tiden var inne.
Det är fint ändå, för det gör det liksom mer poetiskt på något sätt. Att det bara kom som en...
Ja, men liksom, det är en sån... otroligt svår grej att göra. Att bli fri från ett missbruk. Så det måste ju till något slags under. Jag vet inte. Alltså det är ju liksom... Jag fattar inte hur det är möjligt annars. Om det inte är så att tiden är inne och så stjärnorna står rätt. Det är svårt att se det för mig på ett annat sätt. Det finns inget logiskt resonemang som kan göra mig nykter. Utan.
Nej. Det är nog faktiskt på många sätt slumpen. Eller på ett finare sätt, stjärnorna står rätt. För jag får ofta den frågan också, så här, varför just då, när du blev nykter? Vad var det som hände då? Då är det så svårt att svara på det, på något sätt. Alltså, det är så här, det är... För det krävs att så många saker ska klaffa för att en sån här stor förändring ska kunna ske och funka ju.
Mm.
Så det är verkligen så här osannolikt egentligen.
Mm.
För när man vet hur många andra som försöker och inte lyckas ju. Mm. Så då är jag verkligen så här, ja, jag hade väl tur. Alltså jag vet inte.
Ja, så känns det verkligen.
Men tur, det är ju typ så.
Ja, ja.
Det är jättekonstigt alltså. Mm. Men du, ganska många nyktra år har du nu i ryggen.
Mm.
Har du varit nära återfall någonting?
Nej. Jag har inte det, för att jag fick tidigt som sagt den känslan av att jag skulle inte dricka. Så jag kände mig aldrig nära ett återfall. Jag var inte rädd för att tänka på det. Men jag tänkte också ganska snabbt, det kanske är för sig en liten stund, men som jag tänker nu om jag tänker på att dricka igen. Jag kan drömma ofta att jag dricker igen. Och det är alltid samma känsla av att det är så tråkigt. Inte att det är något hemskt som händer så uppseendeväckande. Utan det är bara så tråkigt att gå tillbaks. Så man kan drömma att man kanske går i högstadiet igen. Och det är också så tråkigt, för det är inte där man ska vara. Liksom, jag ska vara här. Jag kan inte gå tillbaka i så segt och gå tillbaka i livet. Och så känns det som om jag skulle börja dricka nu. Det blir som så otroligt meningslöst och trist. Alltså, jag kan inte tänka mig något tråkigare. Jag behöver inte tänka på att det ska bli kaos och mitt liv ska slås i spillror eller jag ska dö. Det behöver jag inte alls tänka, utan jag bara kan tänka att det är otroligt tråkigt att sitta och ta. Alltså jag kan inte, det blir att gå bakåt.
Mm.
Jag vill inte gå bakåt, jag vill bara framåt, rakt fram i livet.
Och tänk vad skönt att man kan landa i en sån känsla, mm. att det känns liksom bara, nej tack, liksom. Det är då liksom.
Mm.
Medan så många andra går liksom och romantiserar och är nostalgiska och är sentimentala kring det liksom.
Mm. Jag kan vara det, men alltså det är ju... Då tänker jag på det som var då.
Mm.
Det kan jag se ett romantiskt ljus. Men jag kan inte flytta den situationen till nu.
Mm.
Alltså då kunde jag sitta och titta ut genom fönstret på en kinarestaurang på Löven och dricka klockan 11. Då var det var romantiskt.
Mm.
Det var romantiskt på riktigt också. Det var en romantisk situation. En poetisk och härlig situation. Men nu, om jag skulle göra samma sak, så blir det inte det.
Nej.
Man kan inte liksom gå tillbaka på det sättet.
Nej, men jag tänkte så här, att många människor saknar det. Men ja. Det låter inte som att du saknar direkt.
Nej, det är inte. Jag saknar inte det alls.
Nej.
Men jag är glad att jag har fått uppleva det.
Ja, men precis. Men det är två olika saker. Mm. Så det är, jag köper det helt.
Mm.
Men det är också så att när man har gjort en sån här förändring så kan det uppstå saker i livet som kan trigga, alltså det förflutna, och man kan möta tunga motgångar. Och jag vet ju att ni förlorade en trummis i ett band för några år sedan. En sån stor och tung sak, var det någonting som lockade fram nära återfallskänslor eller?
Nej, inte alls.
Nej.
Alltså, om man ska säga...
Vad var det som hände egentligen? För jag försökte läsa på om det där och det var så luddigt tyckte jag. Att någon slags mördare bakterier...
Ja, sepsis kallas det. Det är blodförgiftning. Jag fick det.
Fy fan, vilken konstig grej alltså.
Ja, det är ganska vanligt... Ganska många. Det är en vanlig dödsorsak.
Är det så alltså?
Det går så snabbt om man får det. Man måste till sjukhus direkt och få antibiotika. Och missar man det så är det kört.
Och han missade det?
Mm.
Hur gammal var han?
Han var som mig precis nästan.
Ja. Ja, jag, det är ju några år sedan nu. Men jag vill ändå beklaga det. För det, ni var väl väldigt tajta?
Jo, absolut.
Ja.
Men apropå återfall, så just den situationen känns det som att skulle vara längst ifrån ett återfall och närmast ett återfall, om det fanns något närmast.
Mm.
Där har det varit en tisdag klockan 9 på morgon. Då liksom, ja vad härligt det hade varit, kan jag tänka. Det är mest de liksom tidpunkterna, eller inte just att det hände en hemsk situation, det är liksom, det hade jag kunnat ta, det är svårare liksom.
Ja. Vardagen är svårare.
Ja, jag tror det.
Ja. Det är också intressant, för att det är ju så olika för olika människor.
Mm.
Jag tänker att många andra skulle triggas av en tuff motgång.
Mm.
Att man behöver fly in i någonting för att man inte liksom pallar med känslorna på något sätt.
Mm.
Medan vissa andra då, som du till exempel, ja men då kan en vanlig tisdagmorgon vara ett farligare tillfälle.
Mm.
Det är ju speciellt alltså.
Mm. Men sa de inte det att under andra världskriget eller något? Att soldaterna som åkte dit och alkoholister klarade mycket bättre att hålla sig nyktra än de som var hemma och gick omkring där och kollade på tv och så.
Ja, det är ganska kul.
I och för sig kanske. Svårt att hinna med om man ska ligga där och skjuta folk. Men, det kan ligga något i det, oavsett hur det var med det. Men det är just det att om man får något svårt och hektiskt man ska hålla på med, så kan det vara lättare att hålla sig nyktra än om man bara inte göra något alls.
Mm. Får jag fråga till om kompisen som gick bort?
Mm.
Och din bandkollega också var det ju. När han gick bort, varför åkte han inte in när han började må dåligt? Eller vad var det som hände egentligen?
Han åkte in till sjukhus, men de sa att du får åka till ett annat sjukhus och kolla upp det. Sa de bara till han.
Ah.
Lite slarvigt. Och då tänkte han, det gör vi imorgon.
Ah.
Och då, imorgon var för sent.
Ah, men vad fan.
De fick en anmälan på sig också, sjukhuset, att man skulle ha rätt in honom.
Ja, oh shit. Och vad hjälper en anmälan liksom, för de anhöriga?
Nej, men ändå. Ja, men de får ändå veta att det var, att det verkligen var, de gjorde
och
då, fel.
Och det var verkligen att de gjorde fel alltså?
Ja.
Ja, det är värdelöst. Mm. Hur tog du det här?
Nej, jag blev chockad. Såklart. Mm. Det var sorgligt. Mm. Som det är, sen får ju tiden gå. Mm. Och så får man acceptera det.
Hur kommer du minnas Tommy? Eller hur minns du honom?
Jag minns väl honom. Att han hade en glad och härlig energi. Någon slags positiv. En härlig spirit.
Mm. Mm. Vi ska koppla in mina vänner från The House Rehab för att svara på en lyssnarfråga. Och det här segmentet kallar vi för The House svarar. Ja, då ska vi köra en lyssnarfråga igen. Hej på er grabbar. Jag har
Tjena.
Felix till vänster och jag har Robert till höger.
Hej, hej.
Hej, hej, hej. Nu ska vi köra en lyssnarfråga. Är ni redo att sprida er kunskap?
Vi ska försöka.
Ja, det är vi nog.
Bra, då kör vi. Hej på er grabbar. Jag har en fråga om min dotter som jag gärna skulle behöva ett svar på. Min unga dotter har en obehandlad diagnos, bipolär typ 2, och ett missbruk som följt på det. Som är en form av självmedicinering för henne. Så därför får hon inte behandling i psykiatrin på grund av missbruket. Då de menar att man måste söka hjälp för missbruket först. Hur motiverar man en som är psykiskt instabil att själv söka hjälp för sitt missbruk? Som hon ju inte upplever som ett problem utan snarare som en livlina.
Jätteviktig fråga. Och här skulle man ju egentligen behöva ett samtal med den här mamman. För det finns lite frågor kring det. Har hennes dotter fått den här diagnosen eller tror man att hon är bipolär? Väldigt, väldigt viktigt. För har den här diagnosen ställts på henne så borde hon ju ha fått informationen om att alkohol till exempel inte alls är bra att dricka om man är bipolär. Och vad som är viktigt att lägga till här är väl att är det så att hon inte har fått den här diagnosen utan man bara tror det, så är ju missbruket ohyggligt likt att vara bipolär. Det är ju egentligen flera andra diagnoser också. Det är lätt att tro att man har en diagnos fast man i själva verket har beroendesjukdomen.
Mm. Jo, jag har tänkt mycket på just det som du säger nu, att jag tänker inte nämna någon namn, men det finns ju ganska många kända personer som har gått ut med sin bipolär diagnos och som dessutom har ett tungt missbruk i bagaget. Då tänker jag så här, jag är ingen läkare, jag vet inte, men du är ändå inne på det nu, att om man knarkar väldigt mycket, just då centralstimulans och uppåtdroger, alltså man blir väl förr eller senare bipolär, eller man får såna tendenser i alla fall, får man inte det, eller?
Jag skulle inte säga att man blir bipolär, däremot så är det precis som du säger att man uppvisar ju de här beteendena.
Just det.
Mm. Och känslomässigt kanske det också känns likadant.
Mm.
Så att försöka nå den här dottern, ja, och när hon skriver att hon då är psykiskt instabil, det är ju även här, är jag i ett pågående missbruk så är jag ju psykiskt instabil, så frågan är vad som är vad här, och jag tror att det bästa är ju som sagt att försöka lägga fram det här för dottern på ett lugnt och bra sätt, att vet du, ska vi inte liksom titta på det här och jag vet ett ställe man kan åka till och så vidare och försöka ta kontakt med någon form av behandlingshem som kanske finns i närheten där hon bor.
Det finns ju behandlingshem som erbjuder också alltså, psykiatrisk vård för diagnoser och hela den biten vid sidan av beroendevård som kan skilja sig. Så det finns ju lösningar. Däremot så är det ju ett konstaterat problem just när det kommer till att ha en bekräftad diagnos samtidigt som man genomgår ett missbruk och liksom fastna i cirkeln av där ingen riktigt vill ta igen eller erbjuda en vård. Mm. För att få vård här så måste du lösa det missbruket, och för att få vård här så måste du lösa diagnosen innan. Mm. Och där så blir det ett ganska stort problem med just att vården inte är tillgänglig.
Mm. Men det man kan göra är ju att googla på behandlingshem för samsjuklighet och se vad hon hittar där.
Mm. Bra. Och om man vill komma i kontakt med er på The House Rehab, vart vänder man sig?
Då vänder man sig till Sandra eller Alicia hos oss. Det är sandra@thehouserehab.com eller alicia@thehouserehab.com.
Snyggt. Tack, grabbar.
Tack.
Tack Felix, tack Robert och tack till dig som ställde lyssnarfrågan. Hoppas du är nöjd med ditt svar. Ja, jag sitter här med Matti från Franska Trion och vi har pratat om hans liv, hans missbruk och hans väg ur det. Och hur ser livet ut idag och vad skulle du säga är de största sidovinsterna för dig av att ha valt den nyktra vägen?
Jag ser bara vinster överhuvudtaget. Det var en svår fråga. Jag tänker inte på det längre, utan jag är nykter och jag vill inte dricka. Och en sidovinst är att man slipper tänka på att man ska dricka hela tiden. Man friar ganska mycket tid i huvudet. Om man inte bara tänker hela tiden på att man ska ta en öl. När ska man få ta nästa öl? När ska man få ta nästa öl? Alltid dricker man, så tänker man på att man ska dricka. Så det frigör ju mycket fantasier kanske. Det är bra. Mm. Ännu mer fantasier. Mm. Så det är härligt också. Det är ju härligt att vara i känslor och tvingas vara i känslor och tvingas liksom stå ut och uthärda tillvaron. Det är spännande. Mm. Det har gett en spänning och en nyfikenhet på livet.
Mm. Och nu har vi bara pratat om missbruk och faktiskt ingenting om Franska Trion eller din artistkarriär. Men så blir det i den här podden.
Ja, ja, det får andra kan fråga om det.
Ja, men så är det verkligen. Men jag såg ju er i På spåret för 2 år sedan, kan det stämma?
Mm. Mm.
Ni var lite husband där ju.
Ja, just det. Mm.
Och ni har ju en väldigt säregen stil, får man säga. Mm. Och om vi ska avsluta med en fråga om... Ja, din artistkarriär. Hur växte den här lilla egna stilen fram?
Ja, det är, som sagt, så genomsyrar musiken mitt liv från jag var väldigt liten. Och den stilen växte fram som jag växte fram som människa. Det hänger helt ihop.
Mm.
Och det är bara en förlängning eller en del. Eller, men, ja, jag vet inte vad det är. Det är också något utifrån. Men det är en otrolig grej som jag är väldigt tacksam för att man har. Men jag har inte hittat på någon stil, så att säga. Det är inget, det bara kommer så för att det råkar följa mig.
Mm. Och det är just det man älskar. Alltså med såna här original och lite udda figurer i livet och i världen överlag. Folk som inte förställer sig på något sätt, som bara är. Och du är ju, alltså så här, jag har ju inte träffat dig innan. Jag har sett dig då i På spåret och lite andra sammanhang. Och om man ska gissa hur du är privat då, utifrån hur er musik låter, så skulle man gissa på att du var lite som du är nu. Det är det som är så jävla härligt, att du är lite, så här, lite udda och på ett positivt sätt.
Mm.
Och jag vill verkligen säga det, jag tycker att det här har varit supertrevligt.
Ja, det var jättetrivsamt.
Ja, härligt.
Mm.
Ja, och tack till alla er som lyssnar där ute. Det är fantastiskt att ni lyssnar vecka ut och vecka in och att ni verkar få så mycket hjälp av den här podden. Det gör mig jätteglad. Och om ni vill hänga med på 12-stegsmöte så är det bara att hojta på Instagram, så tar jag er hand och så tillsammans så tar vi ert första steg ut i friheten. Och tack till dig, Matti, för att du tog dig tid.
Mm, tack så mycket.
Så hörs vi igen nästa onsdag. Hej då!